الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففترا الحافظ ابن رجب رحمه الله سير المجلس الثالث den tredje sammankomsten vad som ersätter Hajj och Umra om man inte har möjligheten att åka på Hajj och Umra. Och det är jätterelevant för oss. Vi som är meskin, som kommer stanna kvar. Vad kan vi göra för att nå nivåerna och belöningen av de som tagit sig till Mekka för att göra Hajj? Han nämner först den kända hadithen från Abi Huraira radiallahu anhu som nämns i Bukhari. Där han säger att de fattiga kom till Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och de sa till honom, ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى. De rika av oss som har det välställt har tagit alla höga positioner eller nivåer, yani i belöning. Och Naim al-Muqim och allt, yani det goda, de har tagit mer än oss när det kommer till belöning. De ber så som vi ber. De fastar så som vi fastar. Men de har en förträfflighet. De har någonting med sina pengar som de gör hajj med och umra och jihad och sadaqa. De här sakerna kan inte vi fattiga göra. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ska jag inte berätta någonting för er som om ni gör dessa saker så kommer det få er att hinna ikapp dem. De som hunnit ikapp er, eller de som kommit före er, kommer ni att hinna ikapp. Och ingen efter er kommer att, ja, ni komma i närheten av er. Och ni kommer att vara de bästa. De bästa bland er. Förutom den som gör en likvärdig gärning, eller gör samma sak som er. Ni ska göra tasbih och tahmid och takbir 33 gånger efter varje bön. Bäst. Det var vad som skulle ersätta. Vad? Att dessa rika sahaba gjorde saker som de fattiga sahaba inte kunde göra. Båda bad, eller hur? Alla sahaba gjorde salah, gjorde sunna salah, kostar ingenting. De fastade och gjorde olika former av goda gärningar. Men så finns det de gärningarna som fattiga inte kan göra. Som att ge sadaqa, att ge pengar, att mata behövande. Att åka på hajj, köpa en kamel och vapen och kanske ge sig ut i jihad. Det här funkar inte för en fattig. Så de ville här komma i kapp, de rika. Och när sahaba kollar här deras tävlingsanda. De kommer inte att klaga över vem som har bäst jobb, störst affär, mest pengar, störst hus. Vad var deras iver? Vad var det de ville uppnå? De nämner inte ens dunja. Utan de tänker långsiktigt eller akhira. Och de har den här tävlingsandan i att tävla i det goda. Som vi kommer att komma tillbaka till senare. Så fick de det här fina rådet av profeten alaihissalam. Som skulle få dem på samma nivå som de rika. Väldigt enkelt. Att efter varje salah, varje obligatorisk bön. Så gör du denna dhikr. Att du gör tasbih. Subhanallah, tahmid, alhamdulillah och takbir, Allahu Akbar 33 gånger var. Och då kommer ni att få denna nivå. I en liknande hadith som nämns i Al-Musnad och Sunan al-Nisa'i från Abi Darda så sa de, ja Rasulullah, att de rika har gått iväg med belöningen. De har hunnit föret oss i belöning. De gör hajj och vi gör inte hajj. De gör jihad och vi gör inte jihad. Och så vidare och så vidare. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, ska jag inte berätta någonting för er som om ni gör kommer att göra er bättre. Nej. Ingen kommer att komma med någonting bättre. Och det är att ni ska göra takbir 34 gånger. Arba'an wa thalathin. Och ni ska göra tasbih 33 gånger och tahmid 33 gånger efter varje bön. Ja, och det är liknande. Men vad som skilde sig det var antalet dhikr. Vad ni märker till det? Den första, där säger man, alhamdulillah, är bra att känna till att det finns turnover. Det finns variation i de adkar man kan säga efter bönen. Det finns mer än 5 olika autentiska sätt att göra tasbih på efter bönen. Här nämns 2. Att säga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Det blir 99, okej? Okay? Och så finns det kändaste sättet att du gör på samma sätt men lägger till la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Taib till slutet. Och så finns det här tredje som nämndes, att du säger 33 subhanallah, 33 alhamdulillah och 34 Allahu akbar, vilket blir 100. Taib. Sen finns det också att säga subhanallah 10, alhamdulillah 10 och Allahu akbar 10 gånger. Det finns i Sahih Bukhari. Och det finns också 11 gånger. Okej? Okay? Och det finns också en som många inte känner till, att säga 25 gånger subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar och la ilaha illallah. Och alla dessa är inshallah ta'ala autentiska. Och det är bra att man varierar. Man har lite olika. Då hålls ens ibadah levande, som Sheikh Ibn Uthaymin nämner. När man varierar, det blir inte enformigt. Det blir inte rutin. Utan det blir mer levande att ha variation på sin ibadah. Och sen kan det också finnas en till nytta. Och det är att du kanske är på jobbet. Och du har bara 6-7 minuter för att be. Och då vet du att efter taslim kanske går upp och jobbar. Du hinner inte sitta och göra 33 gånger. Och så vidare. Men du kanske hinner säga subhanallah 10. Och alhamdulillah och Allahu akbar 10 gånger. Ta en minut eller mindre än en minut. Och du kan till och med säga dem gåendes. På väg tillbaka till arbetet eller skolan eller vad det är. Så att det är bra mashallah att känna till denna variation som finns i al-adhkar. Och sen säger författaren någonting väldigt vackert här. Ibn Rajab säger al-mal لمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبيل الخيرات المقربة إلى الله سبب موصل له إلى الله. Att pengar kan vara en orsak som för människan närmare till Allah. Om han använder sina pengar i att lyda Allah och spenderar sina pengar på olika former av välgörande ändamål som för honom närmare till Allah, så kommer detta att närma honom till Allah. Men den som spenderar sina pengar på att synda mot Allah, och den som försöker att få yani al-aghrad al-muharrama, förbjudna saker med sina pengar, eller distraheras av sina pengar från att dyrka Allah, så kommer dessa pengar att vara en orsak till att han bryter banden med Allah. Han kommer bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och så nämner han från Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, att han sa Ad-dunya hijabun anillahi li'adaihi. Dunya är Allahs hinder, yani mellan honom och hans fiender. Dunya är ett hinder mellan Allahs fiender och Allah subhanahu wa ta'ala. Wa matiyatun musilatun ilayhi li awliyaihi. Men dunya är ett medel för hans awliya, som för dem närmare till honom. Dunya är ett medel för Allahs awliya, som för dem närmare till honom. För subhan, upphöjde han som gjorde en och samma sak, en orsak till att binda banden och att bryta banden. Yani, som vad säger man på svenska, tvåeggad dolk. Kan användas positivt och negativt. Och så är det med pengar. Och pengar är inte en förbannelse. Det är inte bara negativt. Men om de används positivt så är de någonting gott.
Vad var slutet sa du? Upphöjde han som?
Upphöjde han som har gjort en och samma sak. En orsak till att stärka banden. Och att bryta banden. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen prisat den första kategorin, säger han. Yani de som förs närmare Allah med sina pengar. Och Allah har klandrat den andra kategorin, de som kommer längre bort från Allah på grund av sina pengar. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa 'alaniyah, falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." De som spenderar från sina pengar dag så som natt, öppet och dolt, De kommer att ha sin belöning hos sin Herre. Och de kommer inte att behöva känna någon khauf, någon rädsla och inte heller någon sorg. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat Fatir att de som läser Allahs bok, reciterar Allahs bok, wa aqamu as-salah, förrätta bönen, wa anfaqu mimma razaqnahum, och spenderar från det vi givit dem, sirran wa alaniyatan, öppet och dolt, yarjuna tijaratan lan tabur, de är de som kommer att få yani en handel eller vinst som är oavbruten, en vinst som bara kommer att öka. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur, för att han ska ge dem deras fulla belöning och öka dem i det goda. Allah är sannerligen förlåtande och shakur, den som belönar gott eller mer för det goda som folket gör. Och han säger att verserna som bevisar detta är många, en hur Allah subhanahu wa ta'ala prisar de som skänker från det de har fått. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, då han klandrar den andra kategorin, de som distraherats av pengarna och kommit bort från Allah på grund av sina pengar, då Allah subhanahu wa ta'ala säger, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Troende, låter inte distraheras på grund av era barn och era pengar från att minnas Allah. Och den som gör detta, wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, han är sannoliken en förlorare. Och sen säger Allah, och spendera från det vi har givit er innan det att döden kommer till någon av er. Och då säger han, Herre, eller Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Herre, om du bara gett mig lite uppskov, då skulle jag ha gett sadaqa och jag skulle vara från de rättfärdiga. Och det här är från surat al-Munafiqun. Yani, Allah varnar oss här att vi ska inte vara från de som har distraherats från Allah subhanahu wa ta'ala på grund av våra pengar och barn. Och det här är tyvärr många människor idag. Och många muslimer. Deras business, deras affär, deras pizzeria, jag vet inte vad, har distraherat dem från att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Många gör inte ens sina fem salah. De säger att de inte har tid. De går inte på jumma. De har inte tid. Kvinnor täcker sig inte för att dunya har distraherat dem. Det viktigaste för dem har tyvärr blivit detta världsliga liv. Wallah al-musta'an. Och vad är domen? Vad säger Allah i beskrivningen av dessa människor? Fa'ula'ika hum ish al-khasirun. Det är de som är förlorarna. De är inte vinnare. Yani, förstår man här? Även om han skulle kompromissa med sin religion och bli miljardär och tjäna alla pengarna i världen, så är han ändå i slutändan en förlorare. Och vilken förlust är värre än att förlora sin din? Må Allah skydda oss. Och vi ska spendera innan det att döden kommer. Yani, vi ska vara generösa, dela med oss och betala det vi är skyldiga att betala innan döden kommer. För när döden kommer finns det ingen återvändo. Allah musta'an. Och han nämner här från Ibn Abbas. Han säger att det finns ingen person som inte betalar zakat från sina pengar, förutom att han vid döden kommer att önska att han kunde komma tillbaka. Och sen så läste han tidigare vers. Genom varenda person som är snål, inte betalar zakat och sadaqa och så vidare, kommer vid döden att önska att han kunde komma tillbaka för att ställa till rätta vad han gjort fel. Och Allah subhanahu wa ta'ala berättar också tillståndet av folket i elden. Att de som får sin bok i sin vänster hand kommer att säga, ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. De kommer att säga, mina rikedomar har inte gagnat mig. Halaka anni sultaniya, min makt och min kraft försvarar mig inte. Yani, den är borta. Surat al-Haqa. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala de människorna som distraherades av dunya. Vad är det de kommer att säga i helvetet? De blev distraherade från Allah azza wa jall på grund av sina pengar och sin blinda yani strävan efter att få makt i detta liv. De här två sakerna är bland de värsta av saker för en persons religion. En yani blind besatthet och strävan efter rikedom och makt. Och liknelsen av den som strävar efter den här makten och rikedomarna är som liknelsen av vad? Är någon som vet? Hur pass skadligt är det för våran din att vara förblindade och gärna bara springa efter dunja och makt? Liknelsen av vad? En flock med får som är i sin kohag eller som är i sin fårhage. Och där släpper man in en flock med vargar som får härja fritt under natten. Och sen så sa profeten alaihissalam att en persons yani strävan efter pengar och makt är inte mindre skadlig än vad dessa vargar är för flocken. Yani, den är värre. Och vad tror ni kommer hända med fåren på morgonen? När fåraherden kommer och vargarna har fått härja fritt och varit instängda i fårhagen hela natten. Vad tror ni kommer hända med fåren? Det finns inga kvar. Eller de som finns kvar är helt skadade. Ligger och blöder och så vidare. Och samma konsekvenser drabbas en muslim av när han gärna bara kämpar efter makt och pengar. Det är lika skadligt för hans religion. Det här har vi sett. Har ni sett någon muslim som gått in i politik och vill ha makt och han har behållit sin religion till 100%? Har ni sett någon sån? Alla har jag aldrig sett. Som strävat efter makt och klarat sig helt skinnad. Så det är skadligt. Allah al-musta'an. Och sen säger författaren och haditherna som prisar de som spenderar för sina pengar i fisabili ta'at, i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala, och de haditherna som klandrar de som inte ger Allah azza wa jall hans haq, är otroligt många. Och han nämner hadithen där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: ni'mal malu salih li rajulin salih. Vilken förträfflig yani, ni'mal malu salih li rajulin salih. Att goda pengar, yani halal, rena pengar, är någonting förträffligt för den förträffliga personen, rajulus salih, den religiösa personen, genom han använder dem korrekt. Han spenderar på det han ska spendera på. Då är det någonting, mashallah, väldigt fint och vackert. Och han sa också: al-aktharuna humul aqalluna yawm al-qiyama. Att de som har mycket i detta liv är de som kommer att ha lite i nästa liv. Förutom den som gör så här med sina pengar, och sen gjorde han en gest åt höger, åt vänster och bakom sig, och så sa han: wa qalilun ma hum. Men de är få. Och den hadithen finns i Bukhari Muslim. Så vad sa han här? Att de rika är de som har minst på domedagen. De rika är de som har minst på domedagen. De har fått mycket av sin belöning som de skulle ha fått i nästa liv, fick de i detta liv. Förutom de som är religiösa och spenderar. Och så nämnde han just det här med höger och vänster och fram och bak. Och då säger ulema att den här gesten indikerar på att han spenderar inte bara på en sak. Han spenderar på flera olika ändamål. Yani, han ger till föräldralösa. Han bygger moskéer. Han betalar sadaqa till sina släktingar. Han är generös på många olika sätt. Men dessa muslimer som är religiösa och rika och spenderar, hur många är de? Wa qalilun ma hum. Och det här är subhanallah sadaqa rasulullah alayhi salatu wasalam. Där kan vi se idag att tyvärr många som är rika är snåla. De är snåla. Allah mustan. Och han sa också, nämner också hadithen där Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att dessa pengar är gröna och söta. Den som tar dem bihaq och betalar dem och lägger dem på haq, för ni'mal ma'una huwa. Vilken förträffligt hjälpmedel det kommer vara för honom. Yani att komma närmare till Allah. Men om han tar dem bighayri haqq, orätt, så är han som en person som äter men aldrig blir mätt. Så här finner vi också att pengar och rikedomar är gröna och söta. Yani dessa saker, en villa, en Ferrari, det är vackert att se, eller hur? Och det är säkert jättekul att köra. Är det inte det? Men så sa han, när det kommer till dessa pengar, Den som tar dem bihaq och spenderar dem på haq, alhamdulillah, det kommer gynna honom. Han tjänar pengarna halal och spenderar dem på halal. Det kommer gynna honom. Men den personen som tar dem i haram och spenderar dem på haram är som en person som äter och aldrig blir mätt. Det finns ingen baraka i hans pengar. Om Allah skydda oss. Och den hadithen finns också i Bukhari Muslim. Och sen säger han här i förklaringen: så den troende som tjänar sina pengar min haqqihi, yani på rätt sätt, och han spenderar dem på rätt saker, falahu ajru dhalika kulli, han kommer att få sin fulla belöning. Och varje gång han spenderar på vad som är passande för Allahs skull, så kommer han att belönas som att han yani gett sadaqa. Till och med den maten han ger till sig själv kommer att vara sadaqa. Vad han ger sina barn kommer att vara sadaqa. Och vad han ger sin familj kommer att vara sadaqa. Och vad han ger till sitt tjänstefolk kommer att vara sadaqa. Och sen säger han att de flesta från sahaba som var rika var från denna kategori. Ja, mashallah. Så är man muslim och är rik, så alhamdulillah är det inte någonting negativt. Utan är man generös, man betalar sin zakat och man betalar sadaqa, så är man bland de bästa av människor. Och det man köper till sig själv och sin familj och så vidare blir en sadaqa. Men på villkor av vad? När blir det sadaqa att gå och handla på Willis? Nej, inte bara det. Vad sa vi?
När
det är föräldrarna,
alltså, när
det... Nej. Yabtari bihi wajha Allah. Men han har ikhlas. Och självklart också, det ska vara halal. Inte en person som hämtar haram pengar och ger till sina barn. Det är sadaqa. Inte sadaqa. Utan han tjänar halal pengar, spenderar dem på halal, då blir det han gör i sin vardag sadaqa. Men om han har uppriktighet. Och så nämner han att sahaba radiyallahu anhum var från denna kategori. Ja. Och han nämner här från Abu Sulaiman att Uthman ibn Affan och Abdurrahman ibn Auf var två skatter från Allahs skatter på jorden. Och de spenderade i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och deras muamala med Allah subhanahu wa ta'ala var med deras hjärtan. Och de var på toppen av de som spenderade fi sabilillah från denna umma. Och från dem var också Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhum ajma'in. Och det var gällande Abu Bakr Siddiq som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade denna vers: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. I surat al-Layl, som ni alla känner till. Och det berättas här i tafsir på den här ayan från Ibn Zubayr att Abu Quhafa, vet ni vem Abu Quhafa var? Vem var Abu Quhafa? Ingen som vet? Abu Bakr, hans far. Abu Bakrs far hette Abu Quhafa. Därför kallar man ibland Abu Bakr vissa hadith för Ibn Abi Quhafa. Och han blev ju muslim Amul Fath. Känner till hadithen då profeten al-Islam ärade honom med att han red till honom istället för att han skulle komma till profeten al-Islam, för att det var Abu Bakrs far radiyallahu anhum. Så han nämner från Abu Quhafa att han sa till Abu Bakr, när Abu Bakr ville befria de svaga och utsatta slavarna. Och då så sa han: om du ändå hade friat starka, yani starka människor, yani som kan skydda dig. Och då så sa Abu Bakr: ya abati, fader, innama uridu ma urid, det här är det jag vill göra. Och då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen: fa amma man a'ta wa attaqa, yani versen i surat al-Layl. Allahu musta'an. Och ni känner ju till att Abu Bakr radiyallahu anhu var den som köpte fri slavarna i Mekka, som Bilal och många andra från slavarna radiyallahu anhum ajma'in. Och han nämner också den kända hadithen som finns i Abi Dawud och Tirmidhi, min hadith Umar radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam beordrade oss en dag att hämta sadaqa. Och då så hade Umar lite pengar hemma, så han säger idag ska jag vinna över Abu Bakr. Om det är någon dag så är det idag. Så Umar radiyallahu anhu gick och hämtade hälften av allt han äger. Och då så sa Rasulullah alayhi salatu wassalam, vad har du lämnat till din familj? Han sa, jag har lämnat lika mycket. Men här är hälften, hälften är kvar hemma. Och då så kommer Abu Bakr radiyallahu anhu med alla sina pengar. Och då säger han, ja Abu Bakr, vad har du lämnat till din familj? Och han säger, jag har lämnat Allah och hans profet. Och då så sa Umar radiyallahu anhu, aldrig kommer jag att vinna över dig. Subhanallah. Allahu Akbar. Och han nämner också hadithen från Ahmed och Nasai och Ibn Majah, min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att profeten alayhi salatu wassalam sa, aldrig har någons pengar gynnat mig så som Abu Bakrs pengar. Och då så grät Abu Bakr radiyallahu anhu och han säger, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Är mina pengar och mitt liv till någon annan än dig ya Rasulullah? Allah musta'an. Och han nämner också hadithen om Uthman radiyallahu anhu, då han utrustade soldaterna till slaget av Jaysh al-Usra. Då han spenderade så otroligt mycket pengar. Och profeten alayhi salatu wassalam sa sen, och det nämns att det var 300 kameler i vissa hadither med sadlar. Han sa, ma darra Uthman ma amila ba'da hadha al-yawm marratain. Yani va Uthman kommer aldrig ta skada av någonting som händer honom i livet efter denna dag. Yani khalas, gör vad du vill, du är förlåten. Allt som har varit och allt som kommer. Subhanallah. Och han nämner också från dessa sahaba var Abdurrahman ibn Auf. Och här är viktigt att tänka på att det fanns sahaba som var rika. Att det är inte haram i islam att vara rik, det är inte klandervärt att vara rik, och zuhud innebär inte att man är fattig. Abu Bakr radiyallahu anhu, var han inte zahid? Var han inte den största zahid av alla sahaba? Uthman radiyallahu anhu, han var zahid. Och Abdurrahman bin Auf var zahid. Men de var rika. Men de hade, som man säger, dunja i handen och inte i hjärtat. Det var inte deras mål. Och de, subhanallah, gav sina pengar fi sabilillah. Abu Bakr radiyallahu anhu, Uthman radiyallahu anhu och Abdurrahman bin Auf. Och han nämner att när Abdurrahman bin Auf hade köpt en ir, yani en karavan, stor samling med kameler som kommer in i Medina, så pass att hela Medina skakar. Yani, kan ni tänka hur många kameler? Hela marken i Medina skakar när hans kameler kommer in i Medina. Så Aisha frågar, vad är det som händer? Så hon berättade en hadith från profeten alayhi salam. Och denna hadith nådde sen Abdurrahman. Och då gav han alla kameler fi sabilillah. Med deras sadel och utrustning. Och det var 700 kameler. Allahu Akbar. Och i vissa hadither 500 kameler. Allahu Akbar. Och han nämner också här från Tirmidhi, från Abi Salama ibn Abdurrahman, att när hans far Abdurrahman bin Auf, han gav ett testament att en hadika, en trädgård, skulle ges till ummahat al-mu'minin, yani profetens fruar alayhi salam wa radiyallahu anhunna. En trädgård som hade sålts för 400 000 yani dirham eller dinar. Allahu Akbar. Och sen säger han att berättelserna om de generösa sahaba är ofantligt många, och att nämna dem skulle ta jättelång tid. Så de fattiga från Sahaba, när de såg dessa rika Sahaba spendera från sina pengar i det som Allah subhanahu wa ta'ala, i det som Allah subhanahu wa ta'ala tycker om, från att göra hajj och umra och jihad fi sabilillah och fria slavar och andra former av goda gärningar, så yani hazinu, så blev de ledsna för att de inte kunde vara delaktiga i att göra samma goda gärningar. Så kolla vad som gjorde sahaba ledsna. Det var inte att någon hade en finare kamel, finare hus, utan det var att de yani inte kunde göra lika mycket goda gärningar som de gjorde. Wallahu musta'an. Och han nämner sen versen från surat At-Tauba om de fattiga och svaga eller sjuka som inte kunde ge sig ut i jihad fi sabilillahi, och de kommer, yani de fattiga kommer till profeten alaihi salam och letar efter en kamel eller häst eller någonting, någon att rida med, men det finns ingenting, och då vänder de sig om och går därifrån gråtandes, yani hazanen, i sorg över att de inte finner någonting att yani ge sig ut på. Och så säger han att den här versen sändes ner beträffande de fattiga från sahaba som kommer till profeten alaihissalam och vill ha yani utrustning och medel för att ge sig ut i krig tillsammans med profeten alaihissalam under slaget av Tabuk, eller någon att rida med, men det fanns ingenting. Så de går tillbaka ledsna och gråter därifrån för att de inte fick chansen att göra jihad tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam. Ja. Och så nämnde han kortfattat att vissa ulema säger att det här är männens tårar. De gråter över detta. Över vad? Att inte kunna gå ut och offra sina liv, riskera sina liv fi sabilillah. Och inte som folk som gråter över att de missar någonting från dunya, utan de riktiga männens tårar är de här tårarna. Wallahu musta'an. Han nämner också här en berättelse om ett folk som var ute och stred fi sabilillah, och när de mötte sin fienden waqtatalu, och de yani stred, så såg de alla sin fru från al-hur al-ain som öppnade en dörr till himlen. Yani under slaget så såg de hur dörrar till himlen öppnades, och de såg sin fru från al-hur al-ain som stod där. Wa hiya tastad'i sahibaha ilay, och hon står och säger kom. تحته تحثه, yani hon uppmuntrar honom till att fortsätta strida. Och allihopa stupade och blev martyrer. Och varje gång en av dem dog, så såg man hur en dörr, hur såg man hur en av dessa dörrar stängdes i himlen. Yani såg man hur en av dessa dörrar stängdes i himlen och en av kvinnorna försvann. Tills den sista dörren, det fanns bara en dörr kvar och en man kvar. Men qaddar Allah, han stupade inte och dörren stängdes. Han var kvar. Och så sa den här kvinnan innan dörren stängdes. Nej. Hon sa, ma fataka ya shaqi, olyckliga person, vad du missat. Och så sa de, den här personen grät. Ala halihi ila an mat. Han grät tills han dog, alltså livet ut. Han grät över vad han missat. Walakinnahu awrathahu dhalika tul al-ijtihad wal-huzn wal-asaf. Men den här sorgen som han upplevde var en drivningskraft för honom att göra mera goda gärningar, för han ville ju ha det han hade missat. Så han kämpade ännu mera resten av livet. Wallahu musta'an. Han säger folk. Och många av de här berättelserna, de nämns utan kedja, som de kan tas med en nypa salt. Vi säger inte att det är sahih eller det, utan en nypa salt. Wallah. Men det är khair. Och vi vet att det är haq. Att det finns hur al-ain i Jannah som en belöning. Och om vi skulle se dem, Vi skulle också kämpa livet ut. Så är det bara. Så enkelt är det. Sjalen hon har på huvudet är bättre än allt som finns på dunja. Om hon skulle komma ner och visa sig för dunja skulle hela dunja lysas upp av hennes ljus. Och hela dunja skulle fyllas av en god doft. Allah, och vissa hadith nämner att när folket går in i Jannah och han ser den här kvinnan, han faller ner i sujud. Han förstår inte vad det är för någonting. Subhanallah, som är så otroligt vackra. Nas'alallaha min fadlihi. Vi fortsätter lite till. Han nämner sen att när sahaba radiyallahu anhum hörde Allah subhanahu wa ta'alas uttalande fastabiqul khayrat och tävla i det goda. Och Allahs uttalande wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samaa'i wal ard. Och tävla till eran herres förlåtelse och eran herres paradis som är lika vidsträckt som himlarna och jorden. Så förstod de från detta att syftet är att man ska tävla med varandra. Att man ska vara den som är bättre än sin vän. Till att uppnå, till att komma fram till denna belöning. Wal musari' ila al-bulugh ila bulughi hadhihi darajat al-aliyah. Så att tävla till att uppnå dessa höga nivåer. Så om någon av dem såg någon annan göra en gärning som han inte kunde göra, så blev han rädd att den här personen gjort en gärning som gjorde att han leder. Att han leder före honom. Och då blev han ledsen att han inte kunde göra denna gärning. Så de tävlade i att uppnå dessa höga nivåer och belöningar i nästa liv. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, och fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Och sen så sa Ibn Rajab ثم جاء من بعدهم فعكس الأمر فصار تنافسهم في الدنيا الدنيا وحظوظها الفانية. Och sen så blev saker och ting tvärtom. Och folk började tävla om det låga dunya. الفانية. Som är dumt att yani, förgå. Det kommer att ta sitt slut. Han nämner Allah subhanahu wa ta'ala de här, eller författaren nämner de här verserna från Allah subhanahu wa ta'ala, att vi ska tävla i det goda. Vi ska tävla till Allahs förlåtelse. Och det här är det som är värt att tävla i. Och när Allah azza wa jalla uppenbarade dessa verser, så började sahaba tävla med varandra. Tävla med varandra om vad? Vem som gjorde mest gott? Vem som gjorde bäst goda gärningar? Så att man ska komma högst upp i paradiset. Komma så nära Allah subhanahu wa ta'ala som möjligt. Och när de såg att någon gjorde lite mer, blev de ledsna. Allah musta'an. Och tyvärr, som han säger idag, har det blivit tvärtom. Folk tävlar i dunya. Och han nämner sen ett väldigt fint uttalande från Al-Hassan radiyallahu anhu. Där han säger, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلْ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا فَنَافِسْهُ فِي الْآخِرَةِ. Och du ser en person tävla med dig i dunya, så börjar istället tävla med honom i akhira. Yani någon börjar köra, jag har mer pengar än dig, jag har bättre jobb än dig, jag har högre lön än dig, jag har finare bil än dig. Allas. Går och gör lite extra salah, fasta lite extra. Eller hur? För i slutändan, vad är dunja värt att tävla i? Det som han sa, det är dania. Och ordet dunja kommer från, det sägs dunja, yani, kan betyda flera saker. Det kan betyda det lägsta. Al-adna. Och kan betyda det närmaste. Det är det kortaste livet, det som är det nuvarande livet. Så dunya är lågt. Dania jämfört med nästa liv. Och det är faniya. Kullu man alayha fan. Allt på dunya kommer att förgå. Så vad är dunya att tävla i? Är det någonting? Vad sa profeten Ali? Mali wa dunya. Vad har jag med dunya att göra? Det är bara som en förbiresande person. Och sen yani, på väg till Allah subhanahu wa ta'ala. Sätter mig under skuggan på ett träd. Och sen fortsätter jag min resa. Så dunya är inte värt att tävla i. Han nämner också från Wahib al-Ward rahimahullah att han sa, om det är möjligt att ingen hinner föra dig till Allah, så låt det vara så. Yani, försök alltid vara den som är först i den här tävlingen till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också att vissa av Selef sa att om de hörde om en person som var mer yani from än dem kan yanbaghi nam wa qala ba'd salaf law anna rajulan sami'a bi ahadin atwa lillahi minhu kan yanbaghi lahu an yahzunahu dhalik. Om han hörde om någon som var mer yani from än honom så blev han ledsen. Det gjorde honom ledsen genom att han inte var som honom. Han berättar också från Umar ibn Abd al-Aziz då han gjorde hajj, då folket började att lämna Arafa. Och det är att folk lämnar Arafa i massor vid Maghrib. Så alla beger sig mot Muzdalifa. Och då säger Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullah: "Laysa as-sabiq al-yawm man sabaqa bihi ba'iruhu, innama as-sabiq man ghufira lah." Han säger att den som vinner idag kommer först, inte den som kommer först med kamelen, utan det är den som har fått Allahs förlåtelse. Och han säger också sen att från de som var i toppen av att kämpa, sabiqin, att kämpa i det goda från denna umma var Abu Bakr as-Siddiq. Och Umar radiallahu anhu brukade säga att det fanns ingen, vi tävlade aldrig till någonting gott förutom att Abu Bakr vann över oss. Yani i allting, allt vi tävlade i, så var Abu Bakr där och han vann. Wa kana sabiqan bil khairat. Och han var en person som alltid tävlade i det goda. Thumma kana sabiqu ba'dahu ila al khairat Umar. Och efter Abu Bakr så var Umar radiallahu anhu den som tävlade till det goda. Naam. Och han nämner sen att Umar radiallahu anhu gjorde sin hajj. Så kommer en person som ingen kände igen. Wa kanu yarawnahu min al-jinn. Och de såg eller trodde att den här personen var från jinnerna. Så den här jinnen började göra poesi där han prisade Umar radiallahu anhu. Det var lite svårt att översätta poesin här. Naam. Yani till och med jinnerna kände till Umar radiallahu anhu status och hans tävlan i det goda. Och han säger sen väldigt vackert här: Sahib al-himmatul aliyah wa nafs al-sharifa at-tawwaqa la yarda bil ashya' ad-daniyah al-faniya. Att den personen som har en hög himma. Och himma på svenska är typ motivation, ambition. Nej. Den med hög ambition och den som har nafs al-sharifa, alltså han är en nobel person, nöjer sig inte med låga och dåliga och saker som kommer att förgå, utan hans ambition himmatuhu al-musabaqa ila darajat al-baqiya al-zakiya. Hans ambition är i att tävla för att försöka uppnå de högsta och bästa av nivåer. De nivåer som aldrig kommer att förgå. Wa la yarji'u an matlubihi. Så att man, de saker som man inte heller, man slutar aldrig att kämpa för dem. Även om det innebär att man själv går under i strävan efter att uppnå dessa saker. وَمَنْ كَانَ فِي اللَّهِ تَلَفُهُ كَانَ عَلَى اللَّهِ خَلَفَهُ. För den som kämpar och går under för Allahs skull kommer Allah att ersätta. Och man sa till vissa mushtahidin i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala: hur kommer det sig att du straffar dig själv eller din kropp på det här sättet? Och då så sa han: karamatuhu uridu. För jag vill att min kropp ska njuta. Hur kommer det sig att du straffar dig själv på det här sättet? med så mycket dyrkan. Han säger för att jag vill njuta. Och så säger han قيمت كل انسان ما يطلبه. Värdet av varje person är vad han strävar efter. Värdet av varje person är det han kämpar efter. Värdet av varje person är det han strävar efter. فمن كان يطلب الدنيا فلا ادنى منه فان الدنيا دنيه. Så den som strävar efter dunja, det finns ingen lägre än en sådan person. Det som strävar efter denna låga och detta värdelösa liv. Wa adna minha man yatlubuha. Ja, nam. Han säger här att det finns ingen lägre än den som strävar efter dunja. För dunja är det lägsta. Och lägst är den som strävar efter detta låga. Wa hiya khasisa. Wa akhassu minha man yakhtubuha. Och dunja är khasis. Och ordet khasis på arabiska är typ, säger man, yani lågt. Och lägre än dunja är den som friar till dunja. Den som friar till dunja. Det var vissa av salaf brukade säga att den som vill gifta sig med dunja, då kommer dunja inte acceptera en mahar lägre än hans religion. Yani, khalas, gifter dig med dunja, det är kört. Allah musta'an. Och vissa av salaf brukade säga att människornas hjärtan färdas. Vissa hjärtan färdas runt Allahs arsch. Yani det är deras mål. Att komma nära Allahs arsch. Och vissa hjärtan färdas runt skräpet i dunja. Och hela dunja är skräp. Mat och dryck och allting som finns här i. För allt som finns i denna dunja kommer i slutändan att bli till jord. Så som man säger i poesin. Och kullu levi fauqa turabi turab. I slutändan, allt som är över jorden kommer att bli jord. Allah musta'an. Ja. Och vi avrundar därför idag. Och inshallah fortsätter inshallah att tala på torsdag. بإذن الله تعالى والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين